Doddpodden presenterar Bokcirkeln. Avsnitt 1. Drakar och demoner 1982s version. Hej och välkommen till Doddpodden. Idag så ska vi göra någonting nytt, någonting spännande och förhoppningsvis någonting roligt också. Jag och Magnus Säter som sitter med mig här, vi ska hålla vår första bokcirkel. Hej Magnus!
Hej Robert! Vad kul att vara i den här prisbelönta podden som vann guld för bästa tal, samtalspodd eller portalpodd i Vi lyssnar på rollspels årliga omröstning.
Ja, tack! Säga till dig Magnus som tar upp det här då, och tack till alla er som röstade på oss då, jag säger oss, för Magnus, du kommer ju nu vara med här ett tag här. Vi har ju som sagt var några böcker att gå igenom i den stora samling av Drakar och Demoner böcker som finns.
Ja, det är ju ett typiskt Robert Jonsson-projekt som vi tar oss an här, där man ska läsa igenom alla produkter och säga någonting vettigt om dem. Så vi får se hur länge jag orkar. Vi kanske får plocka in någon lite senare som när jag har fallit av längs vägen där som kan tycka någonting. Men nej, men det här är kul. Det här är jätteroligt.
Det är ju ditt fel att vi sitter här dock, eftersom du, när vi talade om Drakar och Demoner 2023 då, så sa du, nu måste vi gå tillbaka till första här och ta oss vidare där. Så det var då de här hjulen började spinna i mitt sinne då.
Ja, men jag tycker att det är så roligt det där, att för väldigt många som inte vet så mycket om rollspel så är ju Drakar och Demoner, så att säga. Men för oss som har spelat Drakar och Demoner väldigt länge så vet vi ju att det har skett en hel del och det har varit lite olika trender och det har varit lite olika stilar och det har varit lite olika författare och allting. Och vi vet ju också att det finns ju många olika, vad ska man säga, dynastier eller eror. Eller, dynastier tyckte jag lät kul. Vi har alltså första Drakar och Demoner som ingen kommer ihåg egentligen, den som vi ska prata om idag. Vi har Svarta Lådan, vi har Ärans väg-trilogin och sen rasslade vi över till Dod 91 och sen plötsligt så kom Kronopia och sen försvann Drakar och Demoner en stund och sen kom Trudvang Drakar och Demoner med Riot Minds och de höll på länge. Och sen nu har ligan tagit över. Så att det finns rätt mycket olika saker att tänka på och olikheter mellan de olika versionerna som är spännande.
Precis där. Och du och jag har ju lite i olika ingångspunkter då. Du var ju med från början, det var inte jag, utan jag gled in lagom till 91:an då, även känt som 4.0 då, och var med om det stora Flames Warren på Äventyrsspels hemsida rörande Ereb och Kronopia. Så man har sina egna battle scars från de här olika dynastierna som du sa då.
Jo, men och det jag minns väl också den fighten som stod mellan dem som tyckte att Ereb Altor var bästa som någonsin har hänt svenskt rollspel eller till och med internationellt rollspel överhuvudtaget, och de som tyckte att Kronopia var spännande och roligt, och att man pratade mycket om det här med att nej, men fantasy ska inte vara i en stor stad, eller så kontrade man, ja men Ereb är ett lapptäcke, det är barbarer bredvid grekiska filosofer, och vet jag inte om det var så, men så att det där var lite trist. Men jag tycker att vi har kommit rätt långt efter det som community, att vi numera mer accepterar att ja, nej, men det fanns lite olika sätt att göra det på. Visst finns det många som fortfarande tycker att expert var det som var bäst och som aldrig kommer att överträffas, och att Ereb Altor verkligen är en superbra kampanjvärld, och det är jättebra. Men det har också visat sig nu de senare åren att de som spelade Chronopia, de är ju minst lika glada över att de spelade Chronopia och tyckte att men det här var ju superroligt, det här var ju spännande, det här var inte det gamla tråkiga standard fantasy, utan det här var roligt med strutsar och gobliner och luftskepp och allt det där. Så att vi har blivit mer öppna för att det finns olika sätt att se på saker och olika sätt att uppskatta fantasy och olika sätt att uppskatta Drakar och Demoner. Och det tycker jag är superroligt.
Och det är väl en tecken på mognad av både oss som spelare och hobbyn i sig. Vilket då kommer att tangera en rätt så skojig sak när vi kommer in på själva boxen då. För det finns en del att tala om just där. Jag slängde ut på både Facebook och Patreon om det var några tankar, funderingar eller sådant som våra lyssnare hade. Det fick en kommentar på Patreon från Jonas RP Gamer som skrev så här: minns bara att det började med det. Lie mannen på karaktärskiten och så äventyret bland alfer och troll. Nyox och två speciella monsters. No spoilers. Länge sedan jag tittade i boken. Den är i förfärligt skick. Och med tanke på att det är över 40 år här sedan den släpptes, så är det väl inte så konstigt att den börjar bli i dåligt skick då, med tanke på hur dålig kvalitet egentligen boxen är, i alla fall om man jämför mot senare boxar som kom då.
Absolut, och jag tycker att jag är ju en sån här samlare som inte gillar att öppna mina böcker ens en gång. Vi är ju lite olika stilar. Så där. Vissa köper dem och spelar dem och ger bort dem och allt sånt där. Liksom. Men jag tycker att om någon säger att boken är i förfärligt skick, så blir jag glad, för att då betyder det att de har spelat skiten ur det spelet och älskat det och verkligen sett att de bläddrat i det. Och det var min första Drakar och Demoner. Den är också rätt dåligt skick.
Jag kollar på några av mina boxar här i hyllan där och jag önskar att jag hade spelat dem lite mindre än jag har gjort. Men definitivt, jag samlar, men jag är inte den som behöver ha allting i min condition, utan jag vill ha böckerna och sedan så får de gärna vara lite använda. Det är mysigt.
Bara de inte ramlar isär, så att det är väl det som är min främsta förhoppning när det gäller böcker.
Och inte en dålig sådan. Jag tänkte att vi skulle börja och kolla lite närmare på själva boxen och då vad som följer med där. En av våra lyssnare, Mattias Westermark, unboxade nyligen sitt exemplar av 1982-boxen då. Så han postade en länk där på sin... Han postar en länk på vår Facebook-sida, så jag tänker att om ni vill se den och se vad som finns där i, så finns den i avsnittets inlägg då. Men jag kan ju säga att det nöjet hade aldrig jag. För när jag började var det ju 1990, sommaren i city. Nej, sommaren i de norrländska skogarna då. Som jag började och verkligen spela. Så jag kom ju in ganska långt efter det här. Någon gång under 90-talet då så hade jag ju börjat samla på mig allt. Och det här var ju den heliga graalen som man ville ha. Alltså 1982-boxen, den blå, den var ju mytisk där. Och jag fick till slut tag den tack vare ett hobbyspelsföretag som heter Legend Hobbyspel då. Som köpte och handlade med begagnade rollspel över nätet. Och jag fick tag i mitt exemplar däröver. Och den var väl inte helt komplett, för jag fick aldrig med allt därifrån. Om vi kollar där inne så har jag nämligen bara karaktärsblad och regelboken. Men jag vill dra mig till minnes att det skulle finnas med en errata också.
Ja, det där är ju spännande för att det där är ju, det kan ha varit lite olika. Jag har sett någon som hade med en enkät till exempel i grundboxen som jag inte någonsin har sett överhuvudtaget. Och om den kommer från grundboxen eller om den kommer från någon annan produkt då, det vet jag inte jag. Men det, så det är lite olika det där. Men det som...
Det, ja. Det är ju en ganska intressant sak där. När det sträcker sig så långt tillbaka så finns det ju dålig dokumentation där, utan man behöver förlita sig på minnena. Mm. Och minnen är, som spelskaparen Mikael Bergström brukar säga, förrädiska. Man minns vad man vill minnas. Och lägg till dessutom den extra dimensionen att det verkar ha slängts in lite hipp som happ saker i olika omgångar och sådant där.
Ja, det var ju väldigt mycket ett vad ska man säga, så här, hantverk, det är det väl fortfarande, men vad jag menar med det är ju att det, man fick ju grejerna och sen fick de så packa dem själva. Och då hade de chans att lägga i saker och så. Så de packade i det som de hade för närvarande då. Och, men vad som ska vara i, det är ju då en ganska tunn regelbok. En vapentabell som är på ett separat ark. En liten vikt A4 som heter rättelser till drakar och demoner. Och sen ett antal karaktärsblad, som det hette på den tiden. Nu heter det rollformulär, men då heter det karaktärsblad. Och så tärningar då förstås. Ganska dåliga tärningar. De slet jag ner, eller vi slet ner dem ganska snabbt. Faktiskt rundade hörn och gult allt sådär. Liksom. Men det fanns tärningar då. För att man skulle ha en T100 och man skulle ha en T8 och sånt där som man inte visste vad det var.
Fast det är ju en skoj. Vi kommer att komma in på det där med T100. För det var ju inte en del av spelet som jag alltid har trott att det var.
Oj, oj, oj.
Eftersom du ser ut som ett frågetecken så kan vi ta upp det nu här.
Ja, precis. Det var finns... kontroversiellt uttalande.
Jag vet inte hur det ser ut med vad för tärningar som följer med. Men vi vet ju alla att spelet Drakar och Demoner i början var procentbaserat. Du slog mot ditt värde där. Inga konstigt, va? Och då tänker man, ja men då gör man väl som i svarta boxarna, att man använder en T100. Det känns väl logiskt. Men riktigt så logiskt är det inte. För det står på sida 5 då att det finns 4 sorters tärningar som används. Dessa är 20-sidiga, 8-sidiga, 6-sidiga och 4-sidiga. När 2 20-sidiga tärningar används tillsammans får man ett tal mellan 1 och 100. Denna kombination kallas för procenttärning. När man refererar till dessa tärningar används bokstaven T istället för ordet tärning. Så tillvida är en T20 en 20-sidig tärning. Och det här var någonting som blow my mind det här. För det var någonting jag inte kände till. De går in lite närmare på hur det ska räknas och användas på sida 6 där. Det finns 2 sätt att få en T20 att ge ett tal mellan 1 och 20. Du kan ta en tuschpenna och fylla i hälften av siffrorna och sedan bestämma om det blir ifyllda eller de oinfyllda siffrorna är ett ental. Det andra blir då ett tal mellan 11 och 20. På en T20 är entals nollan 10 och den andra 20. Det känns som ett väldigt, väldigt omständigt sätt att slå saker när man väl har T10, men jag kan tänka mig att det inte fanns i alla fall lika tillgängligt T10 då.
Nej, det där minns inte jag så himla mycket av. Det är ju det att den 20-sidiga tärningen som följde med i boxen, den är numrerad, eller min, den som jag hade, var numrerad 0-9 2 gånger. Och det var inte helt ovanligt eftersom Dungeons & Dragons gjorde någonting liknande och skickade med kritor i lådorna så att man skulle fylla i olika tärningar på lite olika sätt för att få lite olika kombinationer och grejer. Här för mig. Men så att det var liksom inte så att det kommer med, nu brukar det ju komma med 7 tärningar.
Ja.
En T10, en, ska vi säga, en T4, en T6, en T8, en T10, T12 och en T20. Men i alla fall, så att, men då var det 4 tärningar. Det står ju i grundreglerna här också att det finns 4 tärningar. Ja, okej. Okay. Men det var ju spännande. Det var en T8, en T6, en T4 och en T20 från 0 till 9.
Så det var en sån här sak som jag bara reagerade på jättemycket när jag läste det här. Bara, but why? Men jag gissar på att det var väl det som fanns tillgängligt just då i alla fall.
Ja, absolut. Och det känns väl också lite knepigt att skriva att det finns 4 tärningar när då låser man in sig lite sådär. Men samtidigt så var det ju så att Drakar och Demoner var ju väldigt mycket en produkt i utveckling och den vart ju egentligen uppnådde sitt, jag ska inte säga ideala tillstånd eller sin ideala version, men jag anser att version 2, den svarta boxen med den svarta regelboken, anser jag vara den version som jag tycker är bäst, alltså anser att jag tycker den är bäst, men jag tycker den är den bästa helt enkelt. Den är tydlig, den är pedagogisk och den är enkel och stämningsfull, tycker jag. Men det är en sån där sak som när man då läser blå lådan som vi pratar om här idag, så är det kaos. Det är rätt mycket kaos. Och det har ju Thomas som översatt har ju själv sagt att ja, det var ju, han fick ju sätta vokabulären väldigt mycket från ingenting. Vad ska saker heta egentligen? Ja, men det hade inte någon bestämt på svenska då. Och sen är det ju lite konstigt. Ja.
Och när du säger Thomas, vem Thomas, syftar du på?
Thomas Björklund som översatte grundreglerna och som skrev äventyret bland Alf och Troll.
Jag tänker det är lika bra att säga ära den som äras bör.
Ja, men absolut, precis. Så att det varit väldigt mycket att försöka sätta de här olika begreppen och sådär. Och vad som också inte hade hänt vid det här tillfället, för att vi hade ju inget svenskt rollspel, det, och jag tror även de amerikanska rollspelen också inte hade landat riktigt i hur förklarar man rollspel. Det kom några år senare, som Svarta lådan till exempel, där är det rätt tydligt.
Det känns som en sån här iterationssak, att du lär dig av det första och streamlina. Ta bara det här. Drakar och demoner, det kallas ju inte för rollspel. De använder inte den vokabulären, utan de använder ett fantasirollspel, vilket känns väldigt, väldigt onödigt tillkrånglat där. Ett fantasirollspel. Och de har ju också den förkortningen
FRS.
Ja, precis där. Mm. Som också känns så där. Men det är ju en sån där sak, för man har inte en vokabulär. Och jag gissar på att man märkte ganska snabbt att ingen sa fantasirollspel, utan det blev bara rollspel.
Ja, och där är det väl en sån här sak som också har med historien att göra. Det var ju som den här lyssnaren sa, att det här är där det började i Sverige. Mm. Och det är ju inte riktigt så, men det är ju egentligen här det började på riktigt.
Det är bara här det började för svenska rollspel,
ja,
i alla fall.
Precis. Och det var ju väldigt mycket då att jag Drakar och Demoner. Varför heter det Drakar och Demoner? Ja, Dungeons and Dragons, D&D. Okej, okay, enkelt sådär. FRS, det ska du kunna spekulera i att det är ett sätt att försöka muta in förkortningen. På engelska då heter det RPG, och det är ju en etablerad förkortning. Mm. Och då kanske de tyckte att men det måste vi ha något eget svensk förkortning, och då blir det FRS, och så kan vi referera till det, och så äger vi den förkortningen, så att säga. Men det fastnar ju aldrig. det är bara puff! Det är ju som ingen som kommer ihåg det nu. FRS, det är, vi kallar det rollspel helt enkelt.
Mm. Och det är ju som så, man vet ju aldrig vad som fastnar när man dessutom är först ut av alla. Men din relation då, du var väl med från början nästan då?
Ja, det där är ju en ganska, för mig en väldigt viktig historia, så förstås, men kanske inte för så många andra, men jag släpper upp den i varenda tillfälle jag får möjlighet att göra det så här. Jag är ju då en person som har jobbat för Target Games äventyrsspel och har skrivit Drakar och Demoner-material. Men det började jag med först 1990.
Typ. Då jag började spela Drakar och Demoner. Ja, just det.
Precis. Så att, och det var ju viktigt för mig då att jag kände till Drakar och Demoner och så. Men så när man säger att jag var med när det började, så var det inte så att jag var med där och då för Target Games, utan jag var 13 år och 1982 fick min bästa vän Thomas Drakar och Demoner i julklapp, så han ringde. Vi var ju alltid över i varandras hus och latchade och lekte och spelade spel och hade oss. Och då ringde han dagen efter julafton och sa: du, jag har fått ett jättetufft spel som heter Drakar och Demoner. Jaha, ja, man spelar, det är fantasy och man spelar och man tärningar och grejer. Okej, ja, det tror jag vet vad det är, tänkte jag. För att då fanns det i leksakskatalogen ett jättetufft spel, tyckte jag, som hade någon svart borg och spelplan som var jätteknasig och sådär. Så jag trodde att det var det spelet. Mm. Så jag sprang över då till Thomas och sen så visade han det här. Och jag bara, vad är det här för någonting? Och så satt vi där tillsammans och försökte lista ut. Då hade väl han läst hur man gjorde rollfigurer, eller karaktärer som det heter. Och vi satt väl och gjorde det. Och så började vi spela. Bland Alfred och Troll och hitta på lite. Jag tror han hade fått Morgonstjärnan också då med Sarkatans gravall och de grejerna. Och då började vi utforska Drakar och Demoner helt utan att veta någonting om rollspel innan. Och det var inte helt lätt.
Nej, jag känner igen det där också. Där. Jag hade ju fördelen att jag hade en kusin som kunde lära mig in i hobby. Men du satt ju i en helt annan situation då.
Ja, och det där är väl en sån där sak som är lite, om man funderar på det, alltså folk frågar mig, varför spelar du rollspel? Ja, för att jag alltid har gjort det, men varför börjar du då? Ja, det fanns någonting i själva grejen med att spela rollspel som verkligen hookade mig något fantastiskt mycket. Och även Thomas, min vän, och några andra, så vi spelade sjukt mycket rollspel under en lång period. Vi gick över till andra rollspel och spelade AD&D och vi spelade mycket annat. Call of Cthulhu spelade vi jättemycket också. Men vi spelade en del Drakar och Demoner, första blåa lådan, innan vi gick över till andra rollspel. Och så spelade vi lite svarta lådan, men då var det mest AD&D faktiskt. Vi spelade Dragonlance, vi spelade Ravenloft och vi spelade Masks of Nyarlathotep till Call of Cthulhu och allt det där. Så det fanns någonting, själva rollspelsgrejen, som gjorde att jag tyckte att det här är ju fantastiskt roligt. För bara som i sig lådan, det är ju inga fantastiska färgillustrationer, allt är svartvitt. Det är ganska enkla
förutom på själva lådan. Men jag skulle ju vilja säga att det är väl inte någon fantastisk illustration där. Jag tänker mig att det kanske mottogs på ett annat sätt då, långt tillbaka. Men idag så känns det ju mer som en högstadieteckning från bildlektionen eller liknande.
Ja, den är ju väldigt speciell på så sätt. Men den då fanns ju inte mycket. Nej. Eller fanns det väl, men vi ungdomar då, 12-13-åringar, vi hade ju inte sett Michael Wellands bilder. Vi hade ju inte sett Frazetta. Vi hade ju inte kanske läst Conan eller Elric eller någonting av det här. Så för oss var det här någonting nytt. Någonting så här, oj, vad är det här? Liksom. Visst, vi hade kanske läst Sagan om ringen. Och det kanske var det som var en sån sak som man tänkte att, ja, men kan man spela Sagan om ringen med det här?
Det här ska ju sättas i en kontext att det fanns inget internet. Telefoner bär man inte med sig. Och det fanns bara två tv-kanaler.
Ja, och det fanns ju inte ordbehandlare av de här grejerna. Så att mitt första Drakar och Demoner-äventyr som jag skrev, som heter Blodskullarnas hemlighet, som jag tänker att jag ska ge ut snart i en facsimilversion, är ju rätt dåligt. Men det är handskrivet. Det är nedknattrat på en skrivmaskin. Bokstav för bokstav. Tick, 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 tick. Och mitt första tillägg som jag skrev, som handlade om vilka olika fiskar man kan fånga, abborre och gös och grejer. Så det var ju fantastiskt roligt, tyckte jag då. Det skrivs ju också på skrivmaskin. Helt värdelös grej. Men jag tyckte att det behövdes.
Man tager vad man haver. Och det var ett annat tagande och havande på den tiden då.
Ja, det var det.
Om vi kollar på den här ganska, ja, rätt enkla uppläggningen, så har vi ju en bok då som består av en introduktionskapitel, en som talar om material, det vill säga tärningar och sådant. Sätta liv i siffrorna. Och det är väl vad vi skulle kalla lite grann för regler. Och sen har vi spelets gång, vilket jag skulle säga är lite kampanjmaterial. Och sedan har vi Drakar och demoner del 2, det vill säga bok 2 fast i en och samma bok där. Där vi går in på yrken och fortsätter sedan till magi.
Och sen monster och sen äventyr.
Ja, precis. Och det är ju i stort sett själva boken då som vi ser. Jag tycker ju en sak som är väldigt, väldigt fascinerande är ju lite grann hur den är skriven. För det är ju, som vi har varit inne på, det är ju första gången det här rollspel, man ska introducera det. Och det finns ju väldigt stora inslag av sektioner som är skrivna som någon typ av väldigt, väldigt primitivt solorollspel. Och det här är exempel rollpersonen, han är ute och går så här. Ja, men han har färdigheten bla bla bla, och du, ja men testa och slå. Vad vill du göra sen? Alltså det har ett sånt här tilltalande intryck till läsaren, som man känner nästan att man är där som rollspelare redan där, som inte fanns med överhuvudtaget i senare delar.
Ja, och sen så är det ju det är så mycket som var nytt då. Så att det här var ju verkligen så att när vi läste Drakar och demoner så tänkte jag att det är så här det ska vara. Då visste ju inte jag ens att det fanns andra typer av rollspel. Så att när vi tittade i den här Morgonstjärnan, som var ett fanzin som gavs ut av Titan Games i Göteborg, Mikael Börjesson, och han som skrev Tvillingbergen bland annat, och har gjort en hel del saker också, försökte se med en översättning av Dungeons & Dragons till svenska. Men han gav ut den här Morgonstjärnan, och då tittade vi den, och där fanns det med ett äventyr som var en översättning av ett konventsäventyr till AD&D, Advanced Dungeons & Dragons, men skrivet med så att säga formateringen från Judges Guild, ett företag som gjorde tredjeparts AD&D-prylar. Mm. Och där fanns ju då level och hits, det heter inte hit points, det heter hits to kill, HTK och allt det där. Och jag satt där och försökte liksom, vad menar de? Hur funkar det här i Drakar och demoner? Vad är det här? Och jag kunde inte ens för mitt liv först förstå att det fanns fler rollspel som gjorde saker på olika sätt. Utan jag tänkte, det är så här man gör ett rollspel, för det här är ju rollspelet som finns. Och på så sätt tror jag också att vi accepterade mycket av den här ganska knepiga strukturen eller dispositionen på reglerna. Som du sa, att det finns ju då bok 1 och bok 2, så att säga. Del 1 och del 2. Och del 2 börjar med ändringar till del 1. Jaha, okay. Yes. Varför ska ni göra det? Ni kan ni lika gärna fixa det i del 1 innan, inte behöva göra det i del 2 sen. Och det kommer korrigeringar lite här och var på karaktärsgenererings hur det funkar och allting. Så plötsligt så ska man göra med krigarna på ett annat sätt än man skulle göra för 5 sidor sedan. Så det är ju det här härliga kaoset.
Och det finns ju så där också en sak som jag upptäckte. Det finns 4 yrken. Nämligen krigare, den fredlöse, den lärde och magiken. Och sen när det kommer till magikapitlet så finns teurgi, alltså heliga män också, som en sorts av undermagiker, som är ett eget yrke då. Alltså det är ju struktur och disposition har man inte riktigt satt ännu, utan det sprudlar verkligen av en nybyggaranda här. Alltså man har hittat någon man gillar och man bara ut och utforskar, och det går lite åt olika håll där, och det är inte så viktigt att man strukturerar upp det, utan det är bara glädjen och utforskandet. Som...
Ja, och sen får man ju tänka på att på den tiden, gud, nu låter man gammal här, men på den tiden så fanns ju inte ordbehandlarna på det sättet som, och vi använder inte datorn på det sättet som vi gör nu. Och det betyder ju att allting levereras ju på skrivmaskin, och det skulle ju fixas med skrivmaskin och det skulle skrivas in flera gånger, och det gör ju att saker som man kan göra idag med att, ja, men vi flyttar den här sektionen hit istället. Och det tar 10 sekunder. Och så blir allting fel i alla fall, för att man glömmer att man flyttar referenser och gud, sånt där. Men då gjorde man ju inte gärna det. Ja, nu har vi, här har vi satt en grej. Ja, men det här vart ju inte jätteperfekt. Ja, men om vi ska göra om det här så måste vi kanske göra om hela processen. För att göra nya tryckplåtar och gud vet allt vad man, original och allting sånt där. Så det var mycket mer omständligt då.
Ja, verkligen. Det är ju som sagt, du måste tänka lite eller ganska mycket för om du ska ha det korrekt. Jag minns att jag bara prao när jag gick på mellanstadiet på ett reklambolag, och då var det väldigt mycket så här skära saker och flytta och klistra och sådant där. Något som nu sker på datorn då.
Mm. Men så... det var så här, det skulle gå rätt fort också. Det var liksom inte så att det var ett års utveckling av det här, utan jag tror att Thomas Björklund hade några veckor på sig att fixa allting. Och så att det rasslade på ganska bra. Och då ska man ju nämna också att första Drakar och Demoner är ju en ganska rak översättning av BRP, alltså Basic Roleplaying från Chaosium, med boken Magic World. Och det är därför den här lilla konstiga sammanfogningen sker. För att i vår värld så är Drakar och Demoner ett rollspel. Men i Chaosiums ursprungsvärld så var det en generell regelmotor med ett fantasy-tillägg.
Mm, och jag tror ju, på om man kollar tillbaka till den då, var det inte många som reagerade så mycket på det i sig. Utan det bara var så.
Mm.
Det är ju lättare när man kollar på nya ögon på det här. Man undrar bara, men vad sjutton pysslar ni med egentligen? Eftersom man har så mycket mer erfarenhet i bagaget då.
Jo, men samtidigt så tycker jag att det här är på något sätt en tydlig indikation på essensen av svenskt rollspelskapande. Det var kaotiskt. Det var massa konstigheter och vi var tvungna att göra det till vårat spel. Vi var kanske inte lika trogna exakt vad som gjordes från äventyrsspel Target Games då, så som Dungeons & Dragons-spelarna var för Dungeons & Dragons. Det som kom från TSR var, det här är, så här ska det vara, det är AD och det är tjocka böcker, det är stora regler. Här ska stå, Gary Gygax skrev ju att, ja, ska du spela AD och det, då ska du spela så här, annars spelar du fel. Medan så här var det mer så här att, wow, kolla här, vad kul, gör något, tjoho.
Husregler är accepterade.
Ja, men precis. Och det har väl i någon slags idé som jag har om det här med hur svenskt rollspel hänger ihop, så är ju det en sak som kanske skiljer oss från Amerika eller de spelen som utvecklades där. Att vi kanske var mer så här, fasen, hur får man göra det? Det är ju också, det kommer inte sjukt mycket till Drakar och Demoner. Alltså. Det är inte så att, även om vi nu, om vi ska gå igenom varenda bok, så har vi ett att göra ett tag. Men det är ju inte så att det kom hundratals produkter till Drakar och Demoner 1. Det kom Dimmön. Och sen var det väl klart samma. Eller var det alltså så att det var lite sinkadusgrejer och så var det sådär. Och, så att, men det fanns inte så mycket att liksom bli dogmatisk kring, utan man fick göra det till sitt eget.
Det är ju en väldigt, väldigt stor skillnad på, om man kollar på amerikanska rollspelare. Så jag har ju haft i stort sett med hela min Drakar och Demoner samling som är komplett, alla versioner och sådant där. Ett bra tag. Jag började kanske för 2 år sedan att samla ihop till White Wolves World of Darkness böcker där. Idag så har jag 3 hyllor med dem, och min Drakar och Demoner samling har motsvarande en hylla. Och då har jag ändå inte allt till World of Darkness. Nej. Så det säger ju bara hur mycket det är, och det är väl inte så konstigt när vi här i Sverige är en mycket, mycket mindre marknad.
Ja, men absolut. Och sen så är det ju också så att det betyder ju också att allt det lilla man fick från Target Games var ju fantastiskt. Man fick Zincadrus. Jag köpte första Zincadrus och det var en artikel om hur folk brukar skämta om den här artikeln ibland, men att man har en artikel om hur man slår fram ett värdshus där man kan slå om borden i fyrkant eller hexagonal eller vad fan som det är. Men det tyckte vi var fantastiskt, för då fick man, ja, här är någonting nytt, här är någonting lite nytt, här är någonting lite kul. Och så gjorde man det till sitt och så spelade man mycket med det.
Jag kom ju in mycket, mycket senare, så det var ju början 90-tal och Zincadusen såg ju mycket annorlunda ut. Men jag köpte ju på mig de gamla allt eftersom där. Och varje sån här ny Zincadus man kom över med någon artikel, då ville man ju försöka få in den. Och jag tror jag fick in de flesta, bortsett från den som handlade om rymdraketer som skulle ta en ut i rymden då. Det tror jag är en av få som jag inte använde.
Var det rymdraketerna som var gjorda av trästammar och grejer, eller var det...
Ja, om jag minns rätt där. Jag tror det var Anders Blix som skrev den också.
Det är mycket mer. Han har ju en förbläs för det här med rymdgrejer. Mm. Och så. Han började ju skriva för Traveller en bit innan han började skriva för jobba på ett efterspel och skriva Drakar och Månegrej.
Mm.
Så det är kul. Nej, men så att det är ju det att boxen i sig innehöll ju de här grejerna, en regelbok, lite rättelser, en vapentabell, karaktärsblad, tärningar som man kunde komma igång. Men det är ju absolut ingenting som motsvarar vad man hittar i, till exempel i Drakar och Månelådan nu.
Mm.
Den är ju enorm. Jag fattar egentligen inte riktigt hur man fått ner allting i den. Den innehåller en helt lång kampanj, den innehåller en regelbok som är 3 gånger så tjock som den här regelboken. Den innehåller figurer och sådana saker. Men
det finns en sak i den gamla lådan här som slår den nya med hästlängder. Och det är ju rollformuläret. För den har den här dödsängen på sig. Alltså den är så stämningsfull, tycker jag. Den är fantastisk och det borde alla rollformulär till Drakar och Månar ha.
Mm, liemannen där med som står i ena hörnet. Ja, nej, men det var ju fantastiskt coolt. Det var det. Men man ska absolut inte tänka att om någon skulle plocka upp gamla Drakar, alltså Drakar och Månar 1 1982 boxen nu och säga, nu ska vi spela med det här som reglerna, tjoho, så har jag svårt att se att någon skulle nöja sig med det utan att direkt börja husregla något enormt, för det är så mycket som spretar något sådär. Bara det att det finns ju inte jättemånga monster med, till exempel.
Nej, precis. Och jag gjorde ju en sak på min Patreon, alltså att jag spelade mitt första skrivna äventyr. Vad var det ditt hette? Det är samma typ av känsla. Man går tillbaka och kollar på det, så det här var ju inte helt strukturerat. Det finns en grund här som är bra någonstans där, men resten är utförandet är väldigt sådär, ja, roligt.
Blodskullarnas hemlighet var ju en kopia av Dimmen, rakt av. Det var ju det.
Jag hade ju solamuletten där, som det gäller att jaga 3 olika amulettdelar att sätta ihop till en amulett för att besegra en fiende. Så det kändes ju ändå en rätt stabil struktur där. 3 olika äventyrsplatser och sådant där. Och jag körde den här då med expertreglerna. Och man känner ju då att om man inte ska köra med husregler, det känns lite grann som man sitter i en tvångströja. Och då är ju ändå expertreglerna mer nära det jag använder när jag spelar Drakar och Demoner då, nu för tiden då. Så det skulle vara intressant att gå tillbaka och spela bland Alfer och Troll med de här reglerna, bara för att se hur det känns.
Jag har ju gjort, inte just Alfer och Troll, men jag har spelat Sarkatans gravvalv med de här reglerna på diverse minikonvent som jag har varit på. Och det har alltid varit kul och spännande och så. Det har varit väldigt mycket så här, varför är det så här? Och vad är det här? Liksom. Okej, ja, funkar det så här? Mm, okej, vad knasigt. Men de sakerna yttrar sig ju allra främst i karaktärsskapandet.
Mm.
Sen när man spelar då, så att man har sina färdigheter, man slår sina procentslag och man slår sina tärningar för skada och ja, man kastar lite besvärjelser och lite sådär. Så att på så sätt så är ju inte spelupplevelsen signifikativt annorlunda än vad den är om man skulle plocka upp ligans Drakar och Demoner.
Men det finns ett par saker som jag tycker skiljer sig både kosmetiskt och regelmässigt då. Vi kan ta en sån här kosmetisk sak, för vi har ju inte grundegenskaperna styrka, fysik, smidighet, intelligens, psyke och karisma. Nu kändes det som jag glömde en egenskap där.
Sorry, ska jag läsa? Ska vi läsa upp dem eller?
De som finns med nu i 82an är ju styrka, det är samma. Kroppsbyggnad, typ fysik. Sedan har vi storlek, intelligens, kraft som senare blev psykisk kraft som senare blev psyke. Och sedan så har vi skicklighet, vilket då är motsvarande smidighet då. Eller i alla fall det som kommer att bli där. Och sedan har vi karisma då. Och om vi kollar på de här grundegenskaperna så har ju de dessutom, och nu kommer vi in till lite mer regelpåverkan där. För här känner vi saker igen från Call of Cthulhu till exempel, eller i alla fall därifrån jag känner igen. För int ger en viss procentchans för ett idékast, vilket motsvarar ID i Call of Cthulhu. Och sedan så har vi kraft som ger ett lyckokast, det vill säga luck då. Skicklighet ger ett duckkast, vilket jag inte vet om det finns någonting annat än en skill i Call of Cthulhu. Men också, det är skickligheten avgör ditt initiativ. Du slår inga tärningar utan ditt värde avgör vad det är. Och sedan har vi karisma som ger ett övertalarkast då.
Precis, och kraftpoängen ges ju av kraft då. Mm. Man ska kasta magi. Sen så har man ju kroppsbyggnad och storlek, var det väl som härledde kroppspoäng?
Nej, det är bara kroppspoäng. Bara skadepoäng. Kroppspoäng heter skadepoäng och det baseras bara på kroppsbyggnad.
Du ser, men om man läser de här så glömmer man. Det är så mycket som etablerats efter så att man glömmer direkt när man tittar till det här hur det funkar här. Och som där.
Men, ja, det är därför jag har skrivit ned allting för att komma ihåg det. Alltså, men det är ju såna här saker, andra namn för i stort sett samma saker då.
Ja, nu för tiden så har vi ju 6 stycken grundegenskaper och då är det ju
storlek som har trillat bort.
Storlek har trillat bort. Och nu heter de styrka, fysik,
smidighet,
intelligens,
psyke.
Psyke och karisma.
Ja.
Så att det är det. Och där är det intressant. Där är jag väldigt konservativ. För att det har gjorts experiment, men det har gjorts försök att inte gradera grundegenskaperna från 3 till 18. Utan att, som till exempel Call of Cthulhu, den 7:e upplagan som är den aktuella nu, då graderar man grundegenskaperna på en 100-gradig skala.
Mm.
Och i Trudvang, som du känner till mycket mer än vad jag gör, så hade man väl inte ens det, utan man hade bara modifikationerna.
Ja, du fick karaktärsdrag tror jag de kallades för. Mm. Jag har inte spelat den versionen själv utan bara läst lite om den. Så jag är inte så insatt där. Men det var ju en sak som det koms upp som en feature där. Bara, nu har vi tagit bort grundegenskaperna.
Mm. Och det är ju rätt logiskt, för det har ju de pratat om med Dungeons & Dragons också, att man egentligen är man mest intresserad av modifikationerna, eftersom man inte använder dem till så himla mycket annat. Vi har ju i Drakar och Demoner så finns ju grundegenskapsslag nu då, och alla har funnits väldigt länge. Och så då finns det en viss funktion, men i Dungeons & Dragons så är det ju de här saves som görs med en T20 plus en modifikation. Och så.
Om de svenska rollspelarna går man ur huset för att med högafflar och facklor klaga över att storleken har strukit som grundegenskap, så vet jag inte vad Dungeons and Dragons-spelarna skulle göra över hela världen om man strök grundegenskaperna allihopa.
Nej, men det är precis, det är en sån här helig ko som har funnits och som kommer att finnas. Och det är lite så i Drakar och Demoner också. Nu har vi grundegenskaper från 3 till 18. Och det är så det funkar. Och jag gillar det, för jag är som sagt konservativ. Jag gillar också lite längre färdighetslistor och så.
Färdigheter var ju lite annorlunda här då än senare. Var ju inte riktigt lika många alls där då, utan de var lite gömda under lärda mannen och sen insprängda i regeltexten. Det var inte riktigt så lätt att hitta en översiktlighet där.
Nej, och det är ju det som är lite speciellt med just den här versionen, att det är inte så att allt står där det ska, utan det står lite var som helst. Så kunskapsfärdigheterna står, som du säger, under den lärde.
Mm.
Och sen finns andra färdigheter, och de är ridning, simning, ficktjuv.
Och det står ju i regeltexter också, så här nämns som, vad heter det, finna dolda ting på ett ställe, om jag vill minnas rätt då också. Där.
Och säger alla vapen har ju, alltså stridsfärdigheter, det finns ju hoppa, vad fan, så står hoppa någonstans till exempel. Just det, här har de, på sidan 8 så finns det en ruta med, nedan finns en lista över vanliga färdigheter tillsammans med initialvärden för samtliga karaktärer. Hopp, klättring, lyssning, finna dolda ting, gömma sig, kast näve, första hjälpen, röra sig ljudlöst. Och här ser man ju också att här har de ju börjat den här tankeverksamheten som alla som skriver för rollspel någon gång har. Ska det heta hopp, klättring, lyssning, eller ska det heta hoppa, klättra, lyssna? Och här har de varit hopp, klättring, lyssning, men sen heter det finna dolda ting, gömma sig.
Finna dolda tinga.
Ja, precis, det är svårt. Kast heter det, inte kastning. Och så här. Så att de här mer genomtänkta, att nu gör vi på ett visst sätt, det hade ju inte etablerats här ännu. Sådär. Men då har vi färdigheterna där på sidan 8, sen har vi någonting annat någon annanstans, och så har vi den lärda på sidan 19. Så att den är inte helt lätt att ta till sig, men det är ju också att det är ju väldigt få sidor. Så att för en erfaren rollspelare så är ju det här inte ett svårt system. Det gäller bara att få ihop allting.
Jag skulle säga så som du har belyst tidigare. När man väl sätter sig och spelar så är det ju inga problem i sig då. För det är så basalt där. Det är ju vid karaktärskapandet som det gör är som mest rörigt då, helt enkelt.
Ja, och så är det ju liksom. Sen är det ju roligt för att det är ju ända fram till monsterkapitlet som man egentligen bara spelar människan. När man skapar roll för figurerna, eller karaktärerna som det heter. Det är först i monsterkapitlet som det bör dyka upp under alv, dvärg, svartalv och troll.
Det är en väldigt intressant sak här. Orsch fanns inte med.
Nej.
Utan det var ju en sån där sak som jag hade i mitt sinne. Det har alltid funnits, men det har ju inte det. Svartvalv och troll däremot var äldre, och det var tufft. Och tufft också att de var som spelbara raser också.
Ja, men precis. Och det är ju en sån här Greg Stafford-grej. Greg Stafford skapade RuneQuest. Och hans filosofi var ju det att det skulle inte egentligen vara någon jättestor skillnad mellan regler för rollpersoner och regler för vanliga andra, alla andra varelser. Så, utan det är egentligen samma. Sen så luckrades det väl upp lite sådär. Men det finns ju ytterligare ett annat folkslag som inte finns med. Och det är?
Ankor.
Ja, precis. Och inga halvlingar. Inga hobbitar finns med heller. Och det är sånt här som jag tycker är väldigt roligt när, om jag hamnar i diskussioner om, ja men, Drakar och Demoner var ju så här, så här, så här, så här. Då kan jag alltid vara lite tråkig, och så kan jag alltid säga, nej. För att första, okej, du vill att Drakar och Demoner ska vara som det var förut. Ja, men okej. Så här var det i första versionen. Och då finns inga ankor med, det finns inga halvlingar med, det finns inga orcher med. Det finns fyra yrken, det finns... Ja, så att det är ju en rätt annorlunda känsla på så sätt.
Och det understryker ju så här, alla har sin egen drake och demoner och det finns ingen som är rätt, utan det finns bara olika versioner där. Jag vill också gå ner på en sån här extrem nördnivå och säga att i Drakedemona 1.0 så är det enkelt att få skadebonus också. Jag kommer ju ihåg hur det har varit tidigare, att du lägger ihop styrka och storlek mot ett värde. Här i den första versionen ser jag att du får en T6 i skadebonus om du har styrka eller tekniskt sett storlek 15, så får du en T6 där. Det känns ju väldigt, väldigt snällt. Sådana här nitpicking där som jag tyckte var intressant.
Ja, och det där är ju sånt där som har finslipats hela tiden. På samma sida som skadebonus står, så är ju, man lärde sig, eller jag lärde mig en hel del nya ord då när jag började spela rollspel. Till exempel det här som jag länge trodde hette det superbakastet.
Superbakastet.
Det är superbakastet, ja. Inte superbakastet, nej. Och det är ju ett perfekt slag. Men det hette då superbt. Det var superbt.
Men fummel hette fummel redan från början.
Faktiskt. Och sen så finns det ju lite olika saker.
Så alla som har klagat på att det inte heter perfekt och fummel i nya versionen kan bara hålla i hatten där, för att det hette superba kastet i början.
Ja, men precis. Och kastet också, inte slaget utan kastet.
Mycket sådant som är så här väldigt, väldigt fascinerande då att gå tillbaka och kolla på. Mm. Jag tycker däremot, om vi kollar på magikapitlet, att man känner ju igen de flesta. Vissa heter lite annorlunda, men alla besvärjelserna så är igenkända. Men jag hittar en, vad jag skulle säga, nästan metafysisk del av magin som hade ett rätt intressant tänk. Nämligen den här, en besvärjelse är, jag har två sidor. Det kan både vara hela, ja men du gör en KP, en T6 KP läker du. Men då har du andra skada. Så du har motsatsförhållande, och då med skada gör du istället en T6. Och det här beskrivs ju i samband med teurgin då, som finns med där. Och det var ett sätt som inte följt med till senare versioner, utan då har du delat upp det i magiskolor. Vi har den onda skolan, vi har den goda skolan, och alla har sina egna besvärjelser. Men här så var det bara, men det finns en typ av besvärjelse, men den har både en framsida och en baksida då, så att säga. Och det tyckte jag kändes ett väldigt skoj, uppfriskande perspektiv på det hela.
Sen så finns det under magikapitlet finns det ju också några regler som var förvirrade, och som jag faktiskt frågade Mikael Börjesson, även om inte han minns det, så minns jag det. När jag var i butiken, Titan Games butik i Göteborg en gång, och så frågade om det här med memorering av trollformler. Och då hade väl vi kanske ändå fått reda på att det fanns Dungeons & Dragons, så att där memorerade man ju besvärjelser och sen kastade man dem, då glömde man bort dem. Och då började folk fundera, det står ju memorering av trollformler här också. Är det så det funkar i Drakar och Demoner? Och jag hävdade att det inte gjorde det, och så var det någon som hävdade att det gjorde det. Och en anledning till varför jag hävdade att det inte gjorde det, det var att det fanns en tabell över vad det kostade att köpa besvärjelser. Så antimagi kostade 1000 silverpenningar och beskyddare 2000 silverpenningar och sådär. Och då var det, hade jag... Men jag kommer inte ihåg vem det var jag hade en debatt med, men jag hävdade ju att det var så jäkla mycket pengar per besvärjelse, så att det gick, man kunde inte hålla på och betala det varje gång man skulle memorera en besvärjelse.
Nej.
Och då sa ju Mikael då att nej, man har besvärjelsen, men det där är att lära sig besvärjelsen. Sen hur många man kan ha i huvudet, det är memoreringen, så att säga.
Mm.
Men vi fattar ju fel där också, så att jag köpte ju besvärjelsen till min krigare. Det står ju att man har pengar här, jag betalar pengar, då kan jag få den här besvärjelsen till min krigare. Right, nu kör vi. Kanske fair lite enough. Luddig läsning. Ja, precis. Kanske lite luddig läsning från min sida där. Men så är det. Så där. Men en annan sak som är intressant med magin här, det är att den här lilla korta kapitlet, och det måste jag säga om de här reglerna, är att de är ju väldigt koncisa. Mm. Det är ju inga långa utläggningar. Man hinner med rätt mycket på de här sidorna som behövs. Sen hade det behövt struktureras bättre, men det är väldigt koncist och väldigt old school-känsla på dem. Men det finns ju då en liten sektion som av någon outgrund anledning heter D2, hur man får högre kraft. Och då är det så att varje gång en magiker övervinner ett offers motstånd eller lyckas använda skapande magi, har hans eller hennes kraft ansträngt, så har därför en chans att stiga. Magiken får ett extra kraftpoäng om han eller hon slår 25 minus nuvarande kraft eller lägre med en T20. Det här kan bara försökas en gång efter varje äventyr, inte en gång efter varje lyckad besvärjelse. Ökningen kommer då efter en veckas vila om äventyret i fråga är en del av en kampanj. Så att här fanns ju ett system för att öka kraft.
Och den har ju levt kvar senare också, men den har aldrig riktigt appliceras av mig, för det blir så att man glömmer bort det sedan där. Mm.
Och det är ju också, färdighetsvärdet ökar ju, och ska man också få öka kraft för att man ökar färdigheten och alla sådana saker. Så att det är ju, ja, det är en liten annan, ett annat take än vad jag är van vid i alla fall.
Mm. Jag ska kolla här i mina anteckningar om det är något mer som jag känner att jag...
Vi kan väl gå igenom monsterkapitlet?
Ja, det kan vi göra. Och sen ska vi gå in på vapenkapitlet sen också.
Finns det ett vapenkapitel?
Ja, inte vapenkapitlet i sig, men i regeldelen så talar de om att slåss och ha vapen och sådant där.
Just det.
Men gå in på monsterkapitlet först.
Just det. Ja, sen har vi ju ett viktigt avsnitt var ju monstren. Och det visade sig ju vara så viktigt också, att det var väl en av de första grejerna som kom, eller en av de viktigaste böckerna som jag tyckte kom, det var ju monsterboken. Och det finns inte så himla många monster med. Det är alver, demoner, drakar. Dvärgar,
Chimera,
hästar, mantikoror, skelett, spöken, svartalver och troll. Och till sist vargar.
Mm.
Och det är ju egentligen vad som behövs för drakar och demoner i alla fall.
Mm. Och det är ju för att ha någonting att spela i längden. En lång episk kampanj, så kommer du ju ha tröttnat på dem där ganska fort då.
Ja, och det är ju sällan, alltså nu i Sarkathans gravvall till exempel, där träffar man ju på alver som ställer till det. Och i alla fall i någon version av Sarkathans gravvall. Och i vanliga fall är inte de som monster, utan de är som vanliga SRPs.
Ja, precis. Som sagt var, inte särskilt stor, men när jag bläddrar i det så är det ju ändå intressant så här, för Manticora-bilden som finns där, den är ju extremt malplacerad där den sitter. Inte för att den är det rent fysiskt så, utan det är bara just den bilden är för mig så stark förkopplad till Drakar och Demoner 3.0 som jag såg den första gången i. Så det bara känns så fel att den sitter här.
Ah, ja, okej. Okay. Ja, för här är ju klassiker verkligen. Skelettet är superbra och Manticoren är superbra. Tidigare så nämnde ju du en annan sak som återigen är det här med första Drakar och Demoner, att regler är utspridda över hela boken. Att, alver, man kan spela alv, men då spelar man med en krigares förmåga med pilbågen, fredlös förmåga att röra sig ljudlöst, lite sådana saker. Och det är mer att det är liksom samma tänk som Basic Dungeons and Dragons eller ADD för den delen också. Nej, vänta nu, ta om det här. Och det där är lite samma sak som Basic Dungeons and Dragons, där din folkslag var din klass, så att säga. Mm. Du var inte en krigare, en alv och en krigare. Du var en alv, du var en dvärg, du var en hob.
Eller en krigare.
Eller en krigare, men då var du människa.
Ja.
Och det är lite samma här då, att man alv, då är man en alv och då har man vissa speciella grejer. Och är du dvärg så har du en krigars förmåga med det och en fredlös förmåga med klättring, gömma sig och finna några ting. Och desarmera fällor som dyker upp som en färdighet här plötsligt också.
Precis det här.
Och sen, som du sa, så är ju, så kan man spela svart alv eller troll. Och det är ju roligt, tycker jag.
Det sätter ju definitivt en annan känsla i det här spelet, för det var ju någonting som du överhuvudtaget inte kunde spela när vi kom fram till där jag var. I alla fall, nu ska jag inte svära på det 100% där i hur det står i reglerna, men för oss vid spelbordet var det ju aldrig tänkt att du skulle kunna spela svart alf eller troll. Det var ju sånt som du dödade ju.
Mm. Precis, jag kan inte minnas att jag har sett någon spela i första Drakar och Demoner eller kanske andra och sådär. Nu för tiden så har ju mina spelgrupper oftast svartalver och lite konstiga orker och lite halvorker och lite halflings och lite sådär. Så, men då var man ju väldigt, eller vi var i alla fall väldigt konservativa. Man var alv, man var människa, man var dvärg. Hober fanns ju inte, eller halflings. Så att det var det man spelade.
Mm. Ska vi hoppa till det som jag tänkte på angående vapen? Nu går din hund bananas här också.
Ja, precis.
Jo, det som slog mig när jag läste igenom det var det på sida 12. Nämligen olika sorters vapen där. Och det var en rätt intressant tanke här, för de presenterar vapnena av tre sorter: klubbor, yxor och svärd. Och de presenterar det här, men klubbor är bra på det här sättet. Yxan gör mest skada men har nackdelen här. Svärdet är bra för det här. Och spjut, alltså, de balanserar de olika vapnena mot varandra. De har olika lite styrkor och fördelar och sådant, och är bra i olika syften och sådant där. Vilket jag inte kan säga att jag hade någon som helst känning för när jag började spela 3.0 och expert då. För då var det ju bara, man kollade på vad har mest i skada och bara gick på det. Det var här tycker jag man får en liten, ja, vapnen balanseras på ett bättre sätt.
Man får i alla fall ett resonemang kring varför man ska välja det ena eller det andra. Sen ska väl jag ärligt tillstå att vi inte brydde oss så mycket om det, utan vi tittade på vad ger mest skada och sen så körde vi på det. Slagsvärd och bredsvärd. Bastardsvärd var alltid kul och coolt och sådär. Så
men det finns inte så många vapen här när man kollar på vapentabellen längst bak här i boken då.
Nej, och det var ju därför de la med ett... Nu ska vi se, nu tänkte jag säga det. De la med en vapenlista separat, men nu ser jag att den är ju samma vapen i stort sett, fast rättad, så att säga.
Mm. Återigen en errata.
Ja, men precis. Errata direkt i boxen. Det är väl inte ovanligt, eller nu för tiden kanske är det, men då var det inte det. En sak med vapnen däremot, det är ju, återigen då, det otroligt charmiga med första Drakar och Demoner, det är ju det att de är som inte riktigt hittat, plötsligt finns en rubrik som heter Jag älskar min sköld. Mm. Och den är mer så här lekfull på ett sätt som jag förknippar med ligans Drakar och Demoner. De är ju väldigt förtjusta i lite lekfullare grejer och sådär. Men annars, nästa efter Jag älskar min sköld, nästa heter stridsfärdigheter. Olika sorters vapen.
Och inte bara stridsfärdigheter, utan stridsfärdigheter.
Så att de kastas ju mellan lite olika typer av rubriker där. Men då finns ju det här sköld, och så pratar man lite om stridsfärdigheter och skyddsvapen. Sen plötsligt så kommer...
När du säger det där, för de introducerar ju någonting här. De introducerar vapen, och sen så är det inte skydd, utan det är skyddsvapen. Mm. Det vill säga sköld, rustning och allting sådant där. Men jag tycker inte försvar utan, eller skydd, utan skyddsvapen. Det tyckte jag var väldigt, väldigt kul.
Ja, och det är en sån som föll bort bara på en gång. Varför skulle det heta skyddsvapen? Det heter väl rustning liksom. Mm. Så det följer bort ganska snabbt sådär. Men så pratar man om skölder, stridsfärdigheter, olika sorters vapen. Och så börjar man prata om spetsning då. Det ägnar ganska mycket plats åt spetsning och att använda vapen. Och sen stridsrundor och grejer. Och sen kommer rubriken tvåhandsspjut. Och så står det, den här avdelningen har gjorts för att samla all information om tvåhandsspjut på ett ställe. Jaha, varför då? Varför tog det inte det under olika sorters vapen? Alltså det blir kaos.
Ja, men det känns som någon har läst igenom det här och bara tycker att nej, det här är inte tydligt. Vi måste förtydliga det en gång till. Mm. Nu för tiden skulle du gå tillbaka till tidigare texten och köra en ny korrekturrunda och redigera ordentligt och göra om texten.
Mm.
Eller skapa några små olika faktalister. Här är tvåhandsbjut, här är kortsvär. Alltså så att man samlar det med grafik på något sätt.
Mm. Oj. Ja, nej, så att det är roligt. Och sen som sagt så fanns ju det errata med de här vapentabellen på ett separat ark.
Mm.
Med klippartbilder från riddare och lite sådana saker. Så de illustrationerna var ju inte som i boken, vilket jag alltid tyckte var lite konstigt. Och sen rättelserna då, de tar ju också upp en massa saker som ändrar ganska mycket. Det är tätt skrivet.
Vi kan ta och nämna lite grann bland alfer och troll då.
Mm.
Som man då tänker kanske skulle kunna ha någonting att göra med alfer och troll. Men det finns inga alfer och troll i äventyret överhuvudtaget där. Utan kort och gott, du blir tillsammans med dina vänner hyrd för att leta upp och slå ihjäl en kult. Du kan stöta på lite slumpmässiga möten på vägen dit och sedan har du ett liten dungeon att utforska och slå ihjäl saker och loota grejer. Det är ungefär det som finns med, och det är väl ingenting som jag skulle hylla eller hänga i granen då idag. Men jag ser framför mig att det här är ju definitivt något som till och med Robert 1990 skulle ha jättekul att spela.
Mm, absolut, ja, men det var ju jätteroligt, och det är ju väldigt mycket det här att det här var ju första äventyret och det som öppnade dörren till, ja, så här är det. Man kommer dit och man träffar de olika varelserna, och när man ser, man tittar, det är ganska kort, det är 5-6 sidor, men vad man ser sen är att det finns en lista över varelser som är med i äventyret. Och det är sjukt många.
Mm.
Men det kan inte vara de som är med i äventyret, utan det måste ju vara lite andra också. Men det finns tempelriddare, det finns 20 svartalver. Och det finns 6 troll med speldata och namn. Alla har namn också, vilket jag tycker var fantastiskt. Nej, det är inte alla har inte namn faktiskt, ska jag erkänna. Landmaneterna har inget namn.
Och ja, vi kan ju ta upp det här. Joel Blom nämnde ju kommentarer till när vi utannonserade här att det är ju rätt fint att i äventyret då inkludera 2 stycken nya raser, landmaneter och djävulsvargar, i ett introduktionsäventyr då, istället för att använda några av dem som faktiskt följde med.
Ja, eller lägga dem här i monsterkapitlet. Typ.
Ja.
Det kanske skulle också kunna vara en tanke. Men
det känns ju återigen, det kommer som du sa, att det var 2 separata böcker och det här äventyret skrevs för sig då.
Mm.
Så det är egentligen 3 olika delar som bara klistrat sig ihop till en bok.
Ja, absolut. Och det ser man ju väldigt tydligt. Sen ska man väl säga också att det här är ju en sak som ligan gjorde med nya drakar och demoner. Att om man spelar deras kampanj som är med i boxen, så innehåller den kampanjen flera nya monster som inte finns med i reglerna. I mitt äventyr Trollet in där så finns det någon demonpadda. Och sen finns det någon sjöorm någonstans och lite sådär.
Jaja, men jag tänkte säga just i Moas äventyr, äventyr så har också ett nytt monster där. Så det är ju såklart att det finns det också.
Och det är lite tillbaka till det här som jag säger, att den här charmen, den här kaoset, den här nybyggarandan som vi pratar om, att ja, men vi slänger ihop det här och sen så blir det som det blir. Och så städade de ju upp det något enormt, vilket vi kommer att se sen när vi pratar om svarta lådan.
Jag har, enligt mitt minne, så är det en rejäl uppstädning som har skett till det. Men vi går närmare in på det när vi kommer dit då. Har du någonting mer som du vill ta upp angående boxen här? För jag tror jag har bockat av det mesta av mitt.
Motståndstabellen dyker upp första gången här i sist i regelboken. Och den var ju väldigt viktig för oss. Det slog oss aldrig att man skulle kunna använda grundegenskaperna och slå mot, alltså slag emot från, utan det var väldigt mycket så här, har du styrka 7, denna styrka 3, ja, eller sådär. Och så slog man procenttärningar och vet allt sånt där liksom, så där. Och motståndstabellen har ju fått ett dåligt rykte.
Jag är inte ett fan.
Nej, och det är många som inte är det, ligan bland annat. Jag har ju inte med motståndstabellen så där. Ja, för mig är det drakenmål att ha med motståndstabellen.
Inte bara för dig utan för många. För mig tycker jag dock en smidigare lösning att båda slår sin grundegenskaper och så kollar man differenser och sånt där. Det känns för mig mycket mer intuitivt där. Men jag kör ju med motståndstabellen även i Altors Vidde då, så jag är väl inte så rabiat emot det, men det är ingen favvo direkt.
Sen talar de ju redan här, talar ju reglerna om figurer och kartor och stridsplaner och lite sådana saker. Saker som egentligen aldrig följdes upp så mycket i Drakar och Demoner, som är väldigt mycket mer ett sånt där Theater of the Mind-rollspel än vad Dungeons & Dragons AD&D var, är. Kan se till att man kan säga det.
Men det stod inte det i den här versionen också, att du kan köpa det här och kolla i efter modeller så här järnvägsbutiker, alltså det är lite grann så här på ett metaplan man pratar om det här, alltså ja, det skulle kunna vara så här, detta stycke i regelboken var sponsrad av Prins August.
Ja, jag menar absolut, och det var ju Prins August som gav ut spelet och såg till att det vart fixat, att de tryckte upp det och stöttade, fick ut i butiker. Och då var ju allt det här helt nytt. Det var ju, Prins August hade ju tagit fram de där, eller fått fram, jag vet inte riktigt hur de fick fram dem, men de här gjutformarna med fantasyfigurer. Som man faktiskt ser då på omslaget, så har man tecknat lite olika, och de är ju, utgår ju till viss del från figurerna, den figurerna. Och så pratade Prins August med Target Games eller tvärtom, och så kom de fram till att vänta, era tennfigurer ska ju heta Drakar och Demoner tennfigurer, men då ska ni också distribuera vårt spel, och då säljer vi era tennfigursformar i tradition, och vi gör så här, så här. Så att det var ju någon symbios mellan de här två. Men det var ju helt nytt. Visst, tennfigurer hade man ju och titta på, men då var det de här tennfigurerna som var platt och karoliner och grejer så liksom. De här lite mer 2,5 centimeters figurerna med orcher och marker och gud, allt så här, det var ju helt nytt, fantastiskt och helt nytt. Det var ju helt otroligt, fantasin som öppnades upp av den här lådan, som vi idag tittar lite överseende på och tycker att ja, det var ju lite sådär, men den var ju faktiskt helt, ja, den var ju revolutionerande när den kom.
Och det är ju så skoj att sitta här och kolla tillbaka på och se bara, var det det här som var starten på allting? Och jag säger inte nedlåtande väg, utan snarare som så att tänk så långt du har kommit. Tänk vad det här var fröet till då.
Och sen så tänk också på vilken inneboende kraft det finns i aktiviteten att spela rollspel tillsammans. Och hur det passar många av oss jättebra. Och att det är någonting som ger väldigt mycket. Det har ju gett mig något enormt. Det har gett mig mycket vänner och gett mig mycket färdigheter jag kan använda i verkliga livet. Jag är jätteduktig på att finna dåliga ting. Nej, det är jag inte. Men däremot så kan jag prata inför folk till exempel och hålla möten och sådär. Och det har jag ju lärt mig via rollspel.
Och för egen del så kan jag ju säga som så att om inte vi hade haft rollspel så hade jag troligtvis aldrig kunnat sitta och tala så här, åka på evenemang och hålla event och sådant där, för jag hade enorm stor blyghet, vågade inte tala inför folk och sådant där. Jag bröt samman i gymnasiet när jag skulle stå och hålla engelsk muntligt prov inför hela klassen. Alltså så illa var det. Idag så är det att okej, visst jag kan få fjärilar i magen och sådant där. Men jag känner mig ändå bekväm. Jag måste inte skriva 10 sidor manus bara för att hålla ett halvminuts anförande. Så rollspelen har ju betytt oerhört mycket för mig också.
Ja, och sen både för dig och mig så är ju rollspelen också ett sätt för oss att uttrycka oss i skrift. Att vi skriver äventyr, vi skriver regler, vi skriver artiklar. Och det har jag gjort sedan 89. Och det är ju ett kreativt utlopp för mig som jag är väldigt glad över att dela med dig till exempel i Fenix. Mm. Du var den första som hade Drakar Demoner 23 material i Fenix. Mm. Och jag har lyckats övertyga 2 nya skribenter att skriva material till Fenix, till nya Drakar Demoner. Och andra har tagit eget initiativ och skickat in magiskola, vad var det, häxkraft eller någonting sådär senast, jättespännande och kul. Mm. Och det kommer mer grejer. Och där tycker jag också att rollspelen på något sätt tar ner tröskeln för att skriva någonting. Man behöver inte skriva en roman, man behöver inte skriva nästa generationsroman eller nästa, man behöver inte vara jätteduktig. Man kan skriva ett äventyr som är rätt kort och så kan man få folk att spela det och så kan man få feedback. Och det är jätteroligt. Så att det har rollspel gett mig. Och det startade med den här lådan för mig. Att Drakar och Demoner på något sätt var väldigt så här. Ja, det här är spännande och knasigt och lite kaosartat som jag brukar säga nu då. Men det släppte in mig eller öppnade upp en port för mig. En kreativitet som jag inte egentligen visste var att fanns där. För att det fanns ju inte någonting sånt här. Jag var ju Star Wars-fan, jag älskade Star Wars, men inte visste jag att jag skulle kunna spela spel och skriva äventyr som skulle kunna utspela sig i Star Wars-universet om jag så ville. Nu har jag aldrig gjort det, men istället så, ja, man spelade Sagan om ringen. Man har testat Moria och lite andra sådana saker. Och, sådär. Och det att ändå den här boxen som ändå har sina brister ändå var så fundamental för starten av hela rollspelshobbyn i stort i Sverige. Självklart så fanns det ju rollspelare och rollspelshobby och det fanns lite föreningar och de spelade Dungeons & Dragons och lite sådär. Men det här var ju den startskottet för den breda massan att börja spela rollspel.
Och för den svenska utgivningen också. Jag kan ju säga som så, om vi ska kolla tillbaka nu det här som kallas för Drakar och Demoner 82 eller 1,0 då. Eller även den blåa boxen, så har ju inte den haft på ett personligt plan någon form av inflytande spelmässigt, utan det här var ju som sagt var en helig graal som när man väl kom över den så var det ju knappt att man vågade öppna och läsa i den. Man var ju så himla försiktig då. Nu idag, när jag satt och läste igenom den här inför inspelningen, det var första gången jag läste den från perm till perm. Annat än att bara bläddra i den. Och det som slår mig är ju att den är väldigt ostrukturerad, kaotisk. Men samtidigt så har den bitar i sig som är väldigt skärmiga. De här solospelsinslagen, lite vapenbalanser, den här nybyggarandan. Det säger rätt så mycket om den här tiden. Det är som ett tidsdokument för mig. Och det var väldigt, väldigt intressant att gå igenom den från början till slut.
Ja, jag tycker ju att rollspel, om man tittar bara rent generellt, så kan rollspelstexter bli lite väl torra och lite väl strukturerade och lite väl trista, helt enkelt, ibland. Man har ju spel som Phoenix Command med tusentals tabeller och jättekonstiga former och gud vet allt, och Delta Force som också var mycket sådär, nu ska det vara realistiskt hit och det fanns väl en till viss del i Drakar och Demoner också, kommande Drakar och Demoner böcker som man kan titta på som är lite mer sådär, ja men nu ska vi förklara hur vi ska bryta ner fantasin i beståndsdelar och ska vi visa hur det hänger ihop och då funkar allt så här. Och det är lite trist. Jag drar ju åt det hållet, ska jag ju erkänna, när det gäller att skriva regler. Att, jag jobbar ju dagligdags med att göra utbildningsmaterial. Och då är det ju väldigt, väldigt viktigt att man är tydlig och konkret och förklarar exakt hur allting ser ut och funkar och inte lämnar upp en massa undantag och sådär. Men det kan bli lite trist om man har det för öppet. Drakar och Demoner blå lådan, den är perfekt egentligen. För jag brukar säga det att ett rollspel som är perfekt och som du inte vill ändra på, det är inte ett rollspel du kommer att spela. Därför att alla vi har någon slags magkänsla för vad vi tycker är bra och därför så vill vi ha lite yxiga regler som vi själva kan göra till våra egna. Du sa det i början, man gör det till sitt eget. Och så att jag tror att ett rollspel ska ha lite kajkiga regler här och var, för då kommer folk liksom fastna där och bara, ah, men jag ska göra det här bättre, och så bygger de på något nytt och så plötsligt så är de inne och börjar jobba och få utlopp för sin kreativitet. Hade det varit perfekt allt från början, då är det så bara, pst, det var tråkigt.
Jag bara tänker tillbaka till vad vi pratade om tidigare med Dungeons and Dragons-spelare som inte ville ändra någonting utan skulle följa här, och den tradition som börjar med den här boxen, att det var lite kaotiskt, allt var inte upptaget där, som man fick hitta på eget här. Vad vi kan då konstatera är ju att du är väldigt, väldigt formad då av 82-boxen då, eftersom du tycker det.
Ja, men absolut. Och det, jag tror att det till mångt och mycket så har 82-boxen och det som kom senare också då format svenska rollspel väldigt mycket och svenska rollspelares sätt att se på regler. Vi är ju väldigt mycket mer utforskande när det gäller regelsystem. Det är, i alla fall vi som fortfarande spelar och som har spelat länge, vi har ju spelat ganska många olika system. Det är ju mer vanligt i USA kanske att man träffar rollspelare som har spelat Dungeons & Dragons. And that's it liksom. Och det är det som är hobbyn. Så att säga.
Det är ju det som är rollspel.
Och här i Sverige så har ju många spelat MUTANT till exempel. MUTANT kom ju ganska snart efter Drakar och Demoner och var någonting annat. Var någonting fantastiskt kul. Och även det var ju lite kaosigt och lite så. Men också väldigt svenskt på det sättet att det bjöd också in till, oj, kan man göra så här? Eller det här? Aha, gud vad roligt, vad spännande det här är. Mm. Och sen så testade ju Target lite andra rollspel också så där, som aldrig riktigt fastnade, men det liksom, det var ändå så att vi visste ju att efter en stund så började vi förstå att det fanns andra rollspel och vi testade nytt och testade, många spelade Cthulhu, för att då åkte man på konvent i Sverige så spelades Cthulhu överallt. Så att det finns ju, jag tror att den här lite mer oregerliga starten har gjort att vi har tjänat väldigt mycket på det i längden när det gäller att få till den här kreativiteten som ändå finns i Sverige. Det är så många som gör sina egna rollspel och som gör bra rollspel också, som inte bara är en fantasy heartbreaker, med andra ord, som inte bara är AD&D med en sak ändrad.
Då tror jag vi har tagit och summerat det här. Så jag tänkte jag tänkte ställa dig en fråga här då, om du får ge betyget slänga, låna eller köpa. Vad skulle du ge det för betyg då?
Jag skulle ju säga låna. Och det är absolut inte slänga. Låna, säger jag. Och det är helt enkelt för att det går inte att köpa den här boxen för vettiga priser nu för tiden. På Tradera.
Nej, det är ju väldigt sanning. Alltså, för priserna drivs upp. Samlare är galna. Det kan jag säga eftersom både jag och Magnus är sådana. Jag hade turen att köpa mitt rätt billigt på 90-talet då, gentemot priserna som går nu då. Mm.
Och det är liksom, för de som inte är bekanta med det, men en låda i perfekt skick dök ju upp för ett tag sedan, och det vet vi att det var en låda i perfekt skick, och vi vet också, eller vi vet, men några av oss vet var den kom ifrån också och varför den var i perfekt skick. Och den gick ju för runt 20-25 000. Och i vanliga fall så brukar de gå för runt 3-4 000 spänn en box Drakar och Demoner, om den är i gott skick. Är den dåligt skick så kanske det bara blir 2000 spänn, 2,5 eller något sånt där. Så att egentligen så är det, ja, hittar du den till ett vettigt pris som du tycker funkar med din plånbok, så köp den, för att det är ett sånt monumentalt verk inom svensk rollspelskultur helt enkelt. Men var beredd på att du inte har råd. För att det kostar bra jäkla mycket. Och nu börjar folk kunna jämföra på nätet också. Så nu är det svårare och svårare att hitta rollspel superbilligt. På loppisar och sådär. För de går ut och söker och så ser de att aha, fick de 20 000 för den här lådan. Ja, då lägger de inte ut den för 30 spänn.
Precis där. Jag skulle väl instämma i det du säger, låna där. Den enda gången jag skulle säga köpa är ju om du är som mig och Magnus en samlare. Mm. Alltså, men det innehåller i sig skulle jag inte säga är värd att köpa, men väl värd att läsa.
Absolut, det är ingen som kommer, ingen. Man ska aldrig säga att det är ingen som kommer att syra. Men det är nog inte så många som skulle köpa första Drakar och Demoner-lådan och göra det till sitt primära rollspel.
Precis. Och med det så rundar vi av vår diskussion om Drakar och Demoner 82. Men bara för att göra en runda av diskussionen så betyder ju inte att avsnittet är över. För i Doddpodden brukar ju jag ställa kluriga frågor till min gäst där. Och jag tänkte nu att eftersom jag brukar ofta ställa de här kniviga frågorna, så vill jag ju göra det nu. Och jag tänkte som så att då Magnus också skulle få chansen att ställa några kluriga frågor han. Och så ska vi se hur väl vi har läst den här boken egentligen där. För det är ju frågor som rör den här boxen. Och jag tror vi sa då också att svaret ska gå att finna i boxen. Så, vill du börja ställa den första frågan eller ska jag?
Jag kan börja faktiskt. Det kommer inte vara jättesvåra frågor, tänker jag. Faktiskt. Det är ju så här att i Drakar och Demoner 1982 så finns, som Robert tidigare sa, Ankan inte med som spelbar varelse. Eller som monster ens en gång. Det råder lite delade meningar när man tittar på historieskrivningen kring Drakar och Demoner, när den dök upp eller varför den dök upp i konceptet. Sådär, den dök upp i Sinkadus och så. Men det är faktiskt så att ordet anka finns med i grundboken. Och det är i en tabell över saker som har storleksvärde. Så man ska kunna se hur stor är ett städ, hur stor är en drake, hur stor är en dinosaur. Och så därför är min fråga till dig, Robert. Vilken storlek har en anka?
Jag skrattar här, för jag hade en fråga med som var vilken storlek har en sovande barbar, så du och jag var inne på samma där, men jag kollar i övre delen här av den och jag gissar på att en anka då har lägre än det, så det skulle jag nog gissa i nedre spektrat. Om vi kollar på djur så skulle jag gissa mellan 1 och 3, och jag gissar på 2.
Rätt svar är 2, så du lyckas resonera dig fram till svaret. Det är alltså en anka har storlek 2.
Jag känner mig så lättad just nu. Då kastar jag över bollen till dig här då med följande frågas. Vi får ju genom Drakedemoner 1.0 då beskrivningar om en värld där. Det påminner om våran, men de nämner saker som intelligenta babianer som inte skrivs i varelsebeskrivningarna då. Och de skriver också om ett imperie som gick under för 300 år sedan. Och de nämner även namnet på världen där i samband med det. Vad var världens namn?
Det är ju då inget jag minns. För att jag vet, det finns ju det här brevet på baksidan av regelboken, och där pratar de om någonting som heter Gyox Orden. Men jag kommer faktiskt inte ihåg vad imperiet hette. För det var ju så intressant, för det var ju inget centralt i reglerna egentligen, utan det var bara någonting som fanns där. Så.
Och återigen, det här var inte skrivet där, utan det var som en throwaway line i samband med skatter som beskrivs på 35 där. Just det. Och det beskriver om ett nedgående imperie, och imperiet i sig hette inte det, utan så som jag fick intryck, det bara själva världen, det som vi kallar för Altor eller Kronopia eller sådant där. Det namnet som nämns där är Fantasia eller Fantasia.
Ja, just det. Just det. Jo, men det kommer jag, när du säger det så kommer jag ihåg, för det var så himla fantasilöst. Jag tycker det heter Fantasia liksom. Ja, okay. Ja. Ja, nej, så det är som det är lite så, är lite Drakar och Demoner ettan är lite så att man läser den, eller jag läser den, sen glömmer jag bort vad jag läst, för att det är så, det är ett sånt litet kreativt kaos där.
Ja, det spretar ju väldigt många olika håll där, så man ser frön som slängs ut där, och det är väldigt väldigt intressant. De här intelligenta babianerna har ju fått mig att tänka på saker och ting.
Jo, precis. Och det är spännande. Och som du säger, så finns inte de med sen någonstans. Okej, vad spännande för er. Jag har nästa fråga från mig. Den är väldigt enkel, men jag tycker också det är en sån där sak som alla borde kunna om Drakar och Demoner.
Aj då.
Nämligen så. Och det är nämligen, frågan lyder så här. Vilken skada ger en dolk?
Jag kollar ju inte i vapentabellen här. Men jag kör väl vidare på vad den gett i andra versioner. En T4 plus 1.
Stämmer bra det. Stämmer bra. Det är, sånt ska man komma ihåg. Ett kortsvärde är väl T6 plus 1. Men en dolk är T4 plus 1. Och det gör den sen också. Men det är varför jag tog den är för att det är en sån där sak som alltid har fastnat i mitt huvud. Liksom. Och som, ja, det finns väl ingen anledning för mig att komma ihåg det. Men det kommer jag ihåg.
Jag kommer ju ihåg många gånger, för du vet ju att jag hade ett stort långt uppehåll från all fantasy. Och när jag återvänder till Drakar och Demoner så är det mycket då som nu har det kommit tillbaka, men i början så satt det inte alls. Men just skadan på dolken, det satt kvar där också.
Ja, så är det.
Då ska vi se.
Jag kommer ha noll rätt på de här trivia frågorna, jag är helt säker på det.
Ska jag se om jag har något snällare fråga så du får rätt. I äventyret bland alfer och troll så börjar det med att man sitter på ett värdshus där man får uppdraget. Vad heter värdshuset?
Ja, det heter väl jag kommer inte exakt ihåg, men det glada hjulet.
Korrekt! Du nailade det.
Mm. Och det nailade jag bara för att jag vet att äventyret avslutas nämligen med frasen nu kan de återvända till det glada hjulet igen. Eller något sånt där liksom.
Jajamensan!
Så att jag tog det inte från inledningen, jag tog det från avslutningsmeningen nämligen. Så.
Ja, det blir som en cirkel där. Det börjar på glada hjulet och återvänder där i slutet.
Precis. Så det är bra. Någon borde ju skriva en ny version av Bland Alfred och Troll. Jag ska se om Orvar kan få tag på Thomas. Se om jag kan prata med honom. Kanske han tillåter mig att göra det till Fenix.
Får vi så som Mikael Börjesson skrev åter till Tvillingbergen där som kickstartades förra året där.
Bland ännu fler alfer och troll eller någonting sådär.
Ja, precis. Bland alfer och troll på riktigt den här gången.
Just det. Bland alfer och troll som den här gången finns med i äventyret. Mm. Ja, då ska jag ställa en fråga. Den här kommer du kanske att klara, men jag tror att den är lite svårare faktiskt. Vad heter skriftställaren i Nyoxorden som undertecknat brevet som finns på baksidan av regelboken?
Jag hade ju regelboken uppslagen precis där på baksidan, så utan det så nej, jag kunde inte ta det.
Men nu vet jag du.
För jag satt med den här framme. Det är ju liksom... To be fair, det är inte helt lätt att läsa att det är Sinovur Jom.
Ja, Sinovur Vom eller Jom. Jag funderade på det där faktiskt, om det är ett Y eller ett V, men i alla fall det. Skriftställaren Sinovur Vom.
Så nej, jag kunde inte det. Jag ska vara ärlig där. Jag tycker det är fusk om jag har det uppslaget framför mig.
Ja, just det. Ja, det hade varit lite sådär kanske. Ankan, ja, du har två rätt i alla fall. Så att det...
Mm. Låt oss se om du tar
också för då.
Det sista, jajamensan. Hur många grundegenskaper hade andra namn än i senare versioner?
Oj, ja, det ska man ju kunna härleda. Det är det.
Vi har nämnt det tidigare.
Ja, precis. Ja, men kroppsbyggnad är ju fysik numera.
Mm.
Skicklighet i smidighet. Då är det styrka, kropp som är fysik, storlek som inte finns längre som är storlek. Skicklighet vart smidighet. Kraft vart psyke. Psykisk kraft och sen psyke. Mm. Så då är det 3. Om det är siffran jag ska ta.
Ja. 3. Och det är korrekt. Det innebär att du också får 2 rätt här. Vilket innebär att vi ligger lika nu här.
Och har du så här utslagsfrågor och grejer också? Det
har inte jag. Nej, det har jag inte. Utan jag tänker det här ser jag som ett maraton. Vi fortsätter att räkna upp det ihop i kommande böcker och moduler.
Absolut. Där. Det tycker jag låter superbra. Som en kommentar bara till vad vi pratade om lite tidigare, så gick just en tom låda till första Drakar och Demoner på Tradera för 795 kronor. En tom låda. Och då kan man ju tänka sig att en full låda går för lite mer än så.
Den sprang iväg där, för jag vet att den låg på 310 typ innan vi började.
Mm. Och det var väl jag som la upp till 300, för jag har ju den där boken som ligger löst som jag tänkte jag skulle använda då. Lägga i den lådan. Men 795 spänn, det är där. Eller jag slutade vid 300 och det var mycket det. Men 795 spänn. Så att folk vill ha den och det förstår jag. Hade jag fått chansen att få tag på den inom med ett vettigt pris, då hade jag också velat ha den.
Också ett skäl till att inte välja slänga som alternativ.
Ja, nej, herregud. Jag kommer aldrig att rekommendera att man slänger någonting. Så att vi kanske ska revidera kategorierna. Jag är ju inte en slängmänniska.
Inte jag heller. Och få mig inte börja, för jag hade en före detta vän som slängde alla sina böcker. När han bodde... Nu hade inte jag träffat honom på ett halvår eller så, men han bodde så här 500 meter ifrån mig, så jag tycker ju han då hade kunnat bemöda sig och sagt: du, jag ska slänga dem här.
Ja, just det.
Men det är mitt personliga pet peeve då.
Ja.
Men jag hoppas att ni, kära lyssnare, har fått en liten koll på vad Drakedemoner 82 var för någonting och vad jag och Magnus har tyckt om detta. Om ni vill så kan ni kommentera på detta avsnitt, på avsnittets inlägg, eller mejla till info@bortom.nu. Magnus, kommer du ihåg vad som dök upp härnäst till Drakar och Demoner?
Spindelkonungens pyramid.
Det är korrekt. Och det är nästa bok som vi kommer att gå in på. Skrivet av en man som senare blev känd som Anders Fager. Och har ni några tankar, funderingar, åsikter om det, så känn er uppmuntrade att skicka in dem till oss, så tar vi med era tankar och funderingar i nästa avsnitt. Magnus, har du några sista ord du vill slänga ut dig till våra lyssnare?
Nej, bara att det ska bli väldigt spännande att ta sig igenom det här. Och till första Drakar och Demoner kom det inte så jättemånga saker, så om det inte är många avsnitt kvar innan vi är inne på Drakar och Demoner 2.
Som var din favorit.
Som är min favoritversion av Drakar och Demoner. Törs jag säga det? Ligan kanske hör det här. Och så. Nej, men man kan väl säga, jag kan väl undersäga att när jag skriver till Ligans Drakar och Demoner så går jag tillbaks till Drakar och Demoner version 1 och 2 och tittar och hämtar inspiration. Och det är där mitt hjärta ligger, helt enkelt.
I nybyggarandan.
Ja, precis. Och det är väldigt många andra som gillar det och som tycker det är fantastiskt. Och jag vill med de saker jag skriver till Ligan försöka varsamt föra in saker från förr in i en modern skrud.
Ett beundransvärt initiativ. Det här har varit den första avsnittet av Bokcirkeln här i Doddpodden. Mitt namn är Robert Jonsson och med mig har jag haft Magnus Zeter. Hades!
I Bokcirkelns första avsnitt så hörde ni Robert Jonsson och Magnus Zeter diskutera Drakar och Demoner 1982 års version. Temamusiken i detta avsnitt var copyrightfri musik. Musiken i detta avsnitt var från Tabletop Audio. Länkar till dem kan du finna i avsnittets inlägg. Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com/robertjonsson, där du får tillgång till extra material och andra poddar. I nästa bokcirkel kommer vi att diskutera Spindelkonungens pyramid. Om ni har tankar, åsikter och kommentarer om denna bok, maila dem till info@bortom.nu eller kommentera på detta inlägg. Jag är Robert Jonsson. Tack för att du har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare. Ty Nilsson, Niklas Österlund, Fredrik Derefelt, Marcus Florberger, Daniel Lands och Morgan Kullberg. Ert stöd är djupt uppskattat. Tack!